år, nya plågor och så den där osäkerheten i hur länge det är okej att säga att det är nytt år. Eller bara önska någon god fortsättning. För även om vår tideräkning går att avfärda som en konstruktion så är den här lätt sociala nervositeten i allra högsta grad verklig. Och vi som är glada att du är här och delar den med oss, det är jag som heter Bille Rimgard och min kollega Tobias Norström.
Hej. Hallå. Jag trodde du skulle gå in på någonting snarare om nytt år, nya möjligheter, samma gamla podd.
Ja, för all del. Det är väl också sant. Ja. Men hur länge säger du god fortsättning? Säger du god fortsättning?
Jag ska ärligt erkänna att jag trodde att man mest sa god fortsättning i mellandagarna.
Ah, ja.
Det är först på senare år jag har fattat att man liksom ska säga det efter nyårsafton.
Okej.
Så svaret blir väl då helt enkelt att jag säger inte god fortsättning. Ska man göra det?
Jag vet inte. Det är väl någon social konvention sådär.
Ja, jo.
Men för så här, välkommen tillbaka tänker jag är mer efter sommarsemester. Alla är inte lediga heller över julen. Jag vet inte. Jag är extremt trött i mitt huvud, kan jag meddela. Det är så här, man ska aldrig göra en disclaimer och säga att det kommer bli segt, det här avsnittet. Men jag har börjat ett nytt jobb och det kräver ju sin energi liksom, att man bränner mycket mer än när man går någonstans där man är van.
Är det därför du går och funderar på de här sociala frågorna också? För att du helt plötsligt måste tänka på vad du ska göra? För att du helt plötsligt också behöver bry dig om vilken form av liksom, första intryck du gör på alla nya kollegor?
Jag kan inte gå runt och göra Hitlerhälsning hur som helst.
Men, nej, ja. Exakt.
det hade jag faktiskt inte tänkt på. Jag hade nog mer skrivit en på i någon form av sån här... Ja, men utifrån vad är ändå okej kring jul och nyår. Men när du säger det så kanske det är så. Det kanske har krypit in.
Ja. Liksom, och funnits där. När man befinner sig i en situation man känner eller är 100% bekväm i, då gör man ju bara som man gör. Man reflekterar ju inte över hur man liksom för sig riktigt grann. Kommer man hem till en kompis som man träffar någorlunda ofta, eller som när du och jag ses, så är det ju inte som att så här, man får en funderare några minuter innan, hur ska vi göra nu? Mot om man ska träffa nya chefen, då kanske man så funderar ett varv åtminstone.
Vårt super awkwarda privata häng, där du och jag sitter i varsin enda av soffan och undrar, nu är det tyst, vad ska vi göra nu? Ja, nej, alltså grejen är att jag har ju, alltså, en vecka in så är jag är supernöjd, eller liksom jättefint folk på det nya stället. Jag har börjat, så att jag är liksom inte...
Så att det är bara en vecka kvar till Hitlerhälsningen kommer.
Också en slags disclaimer kanske. Nej, men alltså det känns jättetryggt. Mer tryggt än jag tror någonsin har gjort på ett nytt jobb. Så att jag är inte socialt nervös så, utan det är nog snarare... ja, men du vet, alla dessa nya intryck och folk man försöker liksom lära sig namnet på och så vidare. Ja. Det kräver sin energi. Sen har jag tänkt lite på en sak. Känner du till imposter syndrome?
Det klingar bekant, men jag kan inte på rak arm säga vad det är. Berätta.
The imposter syndrome is a psychological pattern in which an individual doubts their accomplishments and has a persistent internalized fear of being exposed as a fraud. Despite external evidence of their competence, those experiencing this phenomenon remain convinced that they are frauds. Nu tror jag absolut inte att...
Finns det en kronisk version av den här imposter syndrome?
Ja, som jag förstår det så är det lite en informell diagnos.
Ah, okay.
Väldigt vanlig bland högpresterande kvinnor, eller var vid tiden av när den här termen lanserades på 80-talet. Säkert förekommande idag. Och jag säger inte att jag är liksom att jag remain convinced that I'm a fraud på något sätt. Men den här lilla skiftningen i, alltså när man är på ett ställe där man har varit ett tag och känner sig liksom, där man känner alla, man känner lokalerna, man kan organisationen, man är liksom så här, helt lugn i det. Mm. Då tror man ju på det man själv säger. Men jag har märkt flera gånger den här veckan att när jag säger någonting i ett möte eller liksom, jag tycker vi borde göra så här. Den där lilla osäkerheten jag känner direkt när jag sa det, att så här, varför sa jag det där? Även om det är det jag tror på, så tänker jag så här, åh nej, det här, var det nu jag avslöjade mig att jag inte kunde någonting? Mm. Det, ja, jag säger absolut inte att jag har the imposter syndrome, men jag tänker att det kanske finns en liten skvätt av det i alla som inte är de här supersjälvsäkra konsultpersonerna.
Ja.
Eller så är det de som har det mest av alla. Det är därför de brer på så jävligt.
Jo, säkert. Men jag tänker också att jag jobbar ju mycket i projekt. Och då kan jag känna igen mig i det där om man är i ett projekt som är helt nytt. Alltså kommer man tillbaka, det är framförallt när jag jobbar i olika produktioner. Men om man jobbar i en produktion som, där man kanske har gjort en säsong förut. Eller man har jobbat med den produktionen förut på något sätt. Då finns det ju en helt annan trygghet i att man vet, har ett hum, en känsla för hur saker kommer bli och vad man, för vad som förväntas av en etc. Men när det är liksom ett helt nytt projekt, då är det ju mycket mer att man får liksom då låtsas ha en klar bild av saker och ting.
Och det är liksom det som jag tänker så här, det som känns tryggt med åren. Det är ju också lite det här att man har insett att alla andra sitter också och låtsas ha koll på någonting.
Ja. Det är ett kallt krig.
Jag såg, vi har ju kommit överens någonstans att vi inte ska prata så mycket om flödet, vad vi ser i flödet, för det är sånt. Nej. Man gör på P3. Men jag såg en rubrik som var lite för mycket Oddpod för att inte ta upp den.
Shoot.
Autonomous robot struck and killed by self-driving Tesla in Las Vegas.
Jag såg den här också faktiskt. Jag fick lite sen när jag såg den här, jag såg den också i flödet, att den var fake. För att så här, roboten såg så jävla mänsklig ut.
Ja, men det var ju den här, så här glatt ansiktet, nästan som Fallout New Vegas, tänkte jag. Det fanns en, det såg ut som någon av Mr. House-robotar.
Ja, men den hade liksom så här den hade verkligen ett mänskligt ansikte på en display, så att säga. Och det fick mig att så här, att det var nästan för bra för att vara sant. Men sen var jag också så här, jag var som så här, Jonathan Unge har jag skämtat på att man är, va? Okej. Okay. Det var exakt den reaktionen jag hade till den här grejen. För jag klickade ju inte eller undersökte hur det egentligen låg till. Gjorde du det?
Nej, jag är nöjd med själva. Jag är så nöjd med rubriken.
Ja.
Att så här, även om det är fake, så tänker jag att rubriken ändå funkar.
Ja. Du körde den gamla beprövade metoden, kolla aldrig en bra story.
Nej, lite så. För rubriken förekom i flödet, så jag kan ändå så argumentera för att den är relevant. Att ta upp här ändå.
Men får jag passa på då också att ta en grej ur flödet jag också. Så har vi betat av den skiten. Vi pratade väldigt lite Donald Trump. Jag tänkte inte vi ska göra det nu heller. Men det valsade ju här om veckan runt, jag kommer inte ihåg exakt vilket möte det var Trump satt i, men det var precis alldeles efter årsskiftet här. Så var det någon form av förhandling, och då hade han lagt ut på konferensbordet en upptryckt affisch av en meme då, som har vandrat runt, som är en bild på Donald Trump, och så står det "Sanctions are coming", som då är liksom någon form av flört till Game of Thrones och Winter is coming och så vidare. Och jag tänkte när jag såg det här, att så här, för då var det ju verkligen så här, Trump has Game of Thrones poster of himself, meme culture, bla bla bla. Det var mycket snack om memes och att han använde memes, och att han använde memes som egentligen då är tänkt att driva med honom. Men jag började snarare tänka så här, håller memes på att liksom dö som begrepp? För det som slog mig var lite grann att så här, hur är det här en meme? Alltså det är som att nu för tiden är memes allt lite grann.
Ja.
Jag har ett annat exempel. När jag raidar med mitt World of Warcraft guild, då, det här nu är det några månader sedan, men då den nya raiden hade precis släppts. Och då var det då hur vi skulle döda en boss. Och då var det en person som sa så här, för det, alltid när man gör bossar i World of Warcraft så är det ju alltid att man ska göra olika mechanics. Som i princip kan handla om att döda de här figurerna som spånar snabbt. Det kan innebära att halva gruppen måste stå på det här stället. Alltså den typen av koordinerade grejer som måste ske, så att säga. Mm. Och då är det en i gruppen som säger så här, vet ni vad vi gör? Alla slår bara på bossen och skiter i alla grejer som vi måste göra. Och så gjorde vi det och så dog bossen. Så att det var så här, man behöver inte göra någonting av det där som man egentligen var tvungen att göra. Och då säger han bara, it's a meme. Det är också så här då att så här, mm. ja, jag fattar vad du menar. Det är liksom ett skämt och att så här, det går att göra det här utan att liksom göra det på riktigt. Men det är just på något sätt att så, meme-begreppet har luckrats upp så mycket att det numera känns som att det är allting som rör sig på internet som är lite roligt nästan.
Jag skulle säga att det är mer än så. Alla ögonblick som på något sätt avviker från ett ögonblick där det inte sker någonting, då säger folk it's a meme eller liksom.
Fast men jag tänker så här, om en person drattar på änden av ett bananskal, där är ju inte memen än, eller?
Ja, jag vet inte. Men alltså, när man följer typ så här folk som spelar Call of Duty Black Ops eller vad heter det? Blackout, förlåt. Mm. Blackout eller PUBG eller något sånt där. Alltså jag tänker på en sån här Jack Frags eller de där. Och det är så här, are you gonna climb the roof? Yeah, for the memes. Mm. Typ. Alltså det är ju liksom, det handlar ju, alltså memes handlar ju också om något, bara ett minnesvärt ögonblick på något vis. Att inte, alltså bara göra någonting lite knäppt. Känns det som.
Ja, men vad tror, är det här bra eller dåligt för memesbegreppet?
jag har ärligt talat ingen, jag har ingen analys.
Du tog inte den frågan på volley.
Och jag vet inte om jag vill ha någon analys. Vad memesbegreppet? Om det är bra eller dåligt. Jag bara konstaterar att det som jag tänker, när någon säger meme, då tänker jag ju en bild med ett roligt, något roligt skrivet på. Eller en rolig gif eller någonting sånt. Men jag kan bara konstatera att ett meme förmodligen är, man hör ju det typ i så här challenge-videos och sånt. Bara, bra meme när någon gör något typ. Så det är väl nästan en så här, om man tänker journalistiskt eller liksom, det är väl det som alltså man tänker är, alltså hooken. Eller det som är ja, jag vet inte.
Ja, alltså jag är bara så här, vi ska inte gräva ner oss för mycket i det här, men jag tänker bara att kommer det, i min värld så är det så att rör vi oss mot en tid då meme bara är synonymt med humor eller ett skämt, så att säga. Det är ju tydligt att säga, vi är ju fortfarande inte riktigt där än, men i och med att det luckras upp mer och mer så känns det som att det kan betyda lite vad som helst.
En one-liner på. Ja. Jag har en annan lite Trump-relaterad. Ja, det är inte bra. Men det här är bortom Trump på något vis. Jag har ju funderat en del på såna här skildringar av hur fort det mänskliga samhället bara kan så här, bryta ihop och bli barbari. Och det är ju ofta i USA, alltså amerikansk kultur som det här sker, i så här The Purge och The Road, man kan väl räkna in typ Escape from New York, Hunger Games och kanske framförallt tjafset som alltid blir så här i Walking Dead och sånt, överlevande efter zombie apokalypsen. Jag har tänkt på det, att det, liksom, det sker fort och det verkar inte finnas någon väg tillbaka. Det är bara så att någon sänker garden och det är, vi äter varandra typ. Och så kan man ju fundera då, är människan så där hemsk? Eller är den här fiktionen bara kittlande för att den liksom berättar en story om oss som vi egentligen inte vill höra? Och jag tycker att julhelgerna gav oss en inblick i hur det skulle kunna vara IRL. För USA är det ju government shutdown, där statsanställda inte får några löner. Och det här var några meningar ur en text om Amerikas nationalparker. Human feces Overflowing garbage, illegal off-roading, fights over camping spots and other damaging behavior in fragile areas are beginning to overwhelm some of the American West's most popular national parks as a partial government shutdown left the areas open to visitors but with few staff on duty. Some are seizing on the shortage of park staffers to drive off-road illegally and otherwise damage the park, as well as relieving themselves in the open, a park statement said. Joshua Tree said it will begin closing some campgrounds for all but day use. Meanwhile, some visitors have strung Christmas lights in the protected Joshua Trees, many of which are hundreds of years old. Skogvaktarna och de som jobbar i parkerna var borta några dagar och shit went down.
Ja, jo. Man ska väl säga det är ju också för att det här då sammanföljer med helgledighet i USA också, så att säga. Alltså många var lediga och tänkte ta och tog en tur till nationalparkerna.
Du tänker sen, Kungsträdgården i slutet av sommarlovet.
Ja, lite så, men också jag för mig också att jag läste någonting om att så här, folk passade även på för det ställen där man liksom vanligtvis inte kommer in utan att betala ganska dyra summor och sådär. Medan då nu när vissa delar av statsapparaten är strypta i USA så kan man liksom då göra de här grejerna gratis. Men så här, jag tycker att du är inne på någonting intressant där, för att så här, jag tänker att det finns liksom så här en... Det är väldigt attraktivt att tänka på det här sättet med att det sker explosionsartat. Och jag tänker att i fiktion så sker det explosionsartat oftast på ett sätt som det inte gör i verkligheten. Det sker explosionsartat i det att händelsen är explosionsartad. Det är liksom en meteorit som slår ner, det är rymdvarelser som attackerar, det är ett virus som bryter ut och allting går, liksom, händelsen går väldigt fort. När det i själva verket, det som går fort är kaoset som kommer när just statsapparaten stänger ner. Alltså, jag tänker att det räcker liksom med, vi säger som så här, miljöförstöring och miljöförändringar exempelvis, klimatkrisen och så vidare, det är ju någonting som inte kommer gå jättefort. Det kommer liksom ske successivt. Men så fort det händer någonting som gör att till exempel ett helt land står utan ström, då är det ju direkt mycket, mycket mer troligt att en form av kaos kan bryta ut. Den typen av liksom kaos och sårbarhet kan ju sen då ofta få liksom, bli en dominoeffekt helt enkelt. Så att så här, en kedjereaktion där det liksom först då inte finns någon ström, sen finns det ingen vatten. Och håller det där bara i sig tillräckligt länge så utbryter snart panik för att folk börjar inse att så här, nu måste vi skaffa oss det här själva. Och då... är det som bäddat för konflikt och annat? Liksom.
Absolut. Alltså jag köper om det blir liksom kamp om resurser. Så här, att man håller på måste fixa dricksvatten och så. Ja, absolut. Men i det här fallet så är det liksom några skogvaktare som gick hem från en park. Och jag tänker så här, är det därför liksom jänkarna skjuter först och frågar sen? För de balanserar hela tiden på den här extremt tunna tråden av civilisation. Ja. Och liksom sänker man garden lite grann, då smäller det.
Men det är liksom, det är också så här, om man får tillåta sig att prata i schabloner, vilket vi ändå gör lite grann nu. Men så här, det känns ju också som att USA har ju liksom svårt att hantera tanken på att saker kan vara liksom public, alltså finansierade och till för alla, så att säga. Det finns liksom inbyggt, det är som att bibliotek är liksom det enda i USA som man inte tänker på att vad heter det är tillgängligt för alla. Men så fort man börjar prata om sjukvård eller utbildning, det är liksom så att de kan liksom inte riktigt greppa ens. Men vadå, det är som om liksom så att all mat skulle vara gratis. Alltså, de kan liksom inte bara föreställa sig att alla skulle ha samma tillgång till någonting. För att så här, det funkar ju inte i deras tankevärld på något sätt. Och jag tänker att så här, den typen av så ekonomiska barriärer hjälper även till i det landet att hålla ordning på många sätt och vis. Alltså, fattiga människor är liksom inte på campus på MIT och så vidare. För att så här, det är tydligt uppdelat var folk är. Det är ett land som fortfarande, storstäder har fortfarande kvar slum i väldigt stor utsträckning, trots att det är ett väldigt, väldigt modernt land. Alltså, Man gillar, det är inte ett nyansernas land i mångt och mycket i USA. Mm. Och det gör också att de här sakerna, så fort det räcker med att man ruckar på några regler för en nationalpark och sen vet inte folk alls vad de ska göra. Liksom.
Men jag tänker så här att det är ju inte... Jag tänker mycket på vår allemansrätt och jag har ju läst att det är många markägare som knorrar lite på grund av att turismen har ökat väldigt mycket och att turister kanske inte... Alltså, även om de inte beter sig illa så är det bara liksom... Alltså, det sliter på markerna bara genom ren sheer numbers, på något vis. Men att det fixar vi ju ändå att ha. Alltså, någon slags oreglerad vildmark. Så. Och jag undrar hur, liksom... I och för sig, det kanske är bara att kolla på en nyårsafton eller en midsommarafton för att se hur det skulle kunna bli ganska fort utan,
ja, utan
kontroll. Vi måste ju å andra sidan ha liksom vår sprit superreglerad.
Ja.
Annars så skulle vi bara trilla av vår tunna tråd vi balanserar på.
Men sen så tror jag också av givna anledningar att fiktionen skruvar alltid upp det där också väldigt mycket. Alltså jag tror ju att vi är i mångt och mycket liksom ändå tillräckligt civiliserade för att det inte kommer bli... Alltså så här, det kommer inte, visst, det kanske blir tjafs i en nationalpark om att toaletterna inte funkar. Men det kommer liksom inte leda till att folk börjar skjuta varann. Förstår du vad jag menar? Alltså så här, jag såg den här filmen, den här Netflix-filmen Bird Box över jul här.
Mm.
Och vad heter det? Tänkte då väldigt mycket på att så här, den typen av så här, porträttering av undergången som ett så här, varje man för sig själv upplägg. Det, jag tror liksom inte så här, ju mer jag ser sådana skildringar desto mindre troligt tycker jag det känns på något sätt. För det är liksom så här, det är ganska sällan ändå man skildrar det motsatta. Alltså direkt organisering av grupper av människor. Liksom. Det är alltid den lilla enklaven som sluter ihop liksom. Och som sagt, det är väldigt ofta av berättade tekniska skäl. Det är lättare att välja ut en grupp på 5 personer som har, där alla representerar en arketyp som ska klara sig de första dygnen i apokalypsen än vad det är att ta det större greppet, antar jag.
Se till att ha era flintlåsgevär i bra skick är väl...
Ja, eller så här, den riktiga rekommendationen är väl så här: när staten stänger ner vissa saker, behöver vi inte öka trycket på de grejerna då kanske?
Words to live by.
Ja, om staten stänger sjukhus, behöver inte tänka att vi kanske ska gå och ta en synundersökning. Det är liksom inte läge.
Nej. Jag kollade, har inte hunnit kolla på var det Sharp Objects? Ja. Som du sa. Jag har inte kollat på den. Jag har lirat Last of Us. Har gjort.
Mysigt.
Ja.
Hur långt har du kommit?
Inte jättelångt. Det känns som att jag är kanske en tredjedel in.
Ja. Är du rädd mycket?
Ja, det är det som är lite jobbigt. Min puls drar iväg. Jag vill spela på kvällarna i lugn och ro, men då så har jag för hög puls när jag ska sova. Jag är inte bra på det här...
Mitt tips, för det här är ju ett problem många har när man spelar, och jag har det också emellanåt, att så här, man blir väldigt inne i det och sen sitter man och är väldigt rädd och orolig för vad som ska hända. Det är att när man känner att nu är det liksom lite för mycket, då brukar jag ta en vända där jag liksom bara springer in. Alltså, du vet, nu kör jag ett oseriöst försök bara för att så här, se hur systemet fungerar, vad som händer. För då släpper det oftast lite grann. Alltså, ah. Man helt enkelt så här, man vet att så här, okej, här är ett rum med massa faror som jag ska krypa igenom. Jag testar en gång och skita i det. Jag bara springer in i fienderna. Jag gör liksom så som jag ser att det inte är tänkt att göra, för att liksom avdramatisera situationen. Det är lite som att så här, om man tittar på en skräckfilm till exempel, titta bort från TV:n, titta på disken i köket eller någonting sånt liksom.
Just det.
För att bryta illusionen på något sätt.
Mm. Ett tips.
Nej, det är lite tips. Men du pratade ju om Killing Eve alldeles innan nyår här. Mm. Jag har faktiskt bränt igenom Killing Eve.
Kul.
Ja. Jag tyckte att det var härligt på jättemånga sätt. Jag var inte alls beredd på den, vad ska vi säga, tonaliteten som finns i serien. Alltså, det var som att så här, första halvtimmen typ så tänkte jag att så här, men den här serien känns liksom så här, jag fattar, det här är liksom en ganska lustig serie om en person som jobbar i brittiska underrättelsetjänsten. Sen började det mördas ganska mycket. Och då var det som att det var ganska seriöst helt plötsligt. Och det fanns en, liksom, en seriemördare och en rysk hemlig organisation och så vidare. Men jag hade också så här... mitt bestående intryck av Eve var att jag kommer definitivt se nästa säsong. Och jag tyckte att det var spännande och underhållande på jättemånga sätt. Men jag hade en känsla med mig ur serien som var... Försökte man göra lite för många grejer på samma gång här?
Mm.
Alltså att man försökte dels ha lite humor. För det finns ju liksom genomgående i den här serien. Det skämtas loss till höger och vänster. Och det är lite så här... Men nästan lite så här tongue-in-cheek-grejer. Det är dessutom då liksom något nästan så här John le Carré-skt drama mellan så här gamla MI6 och MI5-agenter som har, vet, kopplingar från kalla kriget med ryssar. Det är liksom en rysk hemlig organisation som ska destabilisera Europa genom att begå lönnmord på folk. Och det är dessutom då någon slags psykopatmördare i mitten av hela handlingen. Och sen är det dessutom då någon form av så här konstiga kärlekshistorier som finns liksom löpande genom serien.
Mm.
Så att jag var lite så här, lite förvirrad. Tänkte du någonting på det här när du kollade på serien?
Du menar att den sänder ut lite olika signaler om vad den är?
Ja,
ja. Ja, men absolut. I början så tyckte det var lite awkward, för jag hade min förväntan på den var liksom lite annorlunda. Så i början så tyckte jag det där var lite jobbigt, men sen kom jag att omfamna det på något vis. Att det blev en härlig... jag gillade den då liksom.
Ja.
Men hon Phoebe Waller-Bridge som ligger bakom den, hon har en ny serie på gång 2019 som heter Run, som är någon sån här, jag vet inte exakt, det handlar om två stycken som bestämmer sig för att tillsammans försvinna off the grid typ. Mm. Jag vet inte varför eller så, men den jag ser rätt mycket fram emot den, för jag tänkte att den här var så pass uppfriskande liksom.
Ja, uppfriskande var det verkligen. Jag är så här, jag har fortfarande liksom inte riktigt, jag har tänkt en hel del på den serien såklart den, men jag kan fortfarande inte riktigt så här bestämma mig om jag gillar eller har svårt för att den blandar de olika tonlägen liksom.
Mm.
Och samtidigt så, och jag tror att anledningen till att jag inte vet om jag gillar det eller inte är för att det är ganska ovanligt att man gör så. Jag tänker så här, en serie som gjorde det lite grann var liksom Dexter. Men i Dexter var det som att så här, den drog inte så pass långt åt hållen. Det var liksom aldrig... Man skrattade inte rakt ut någon gång i Dexter. Och man tog det heller aldrig liksom så pass mycket på allvar, för att själva premissen var för bananas liksom.
Ja, den var ju konstig. Var ju så här, det kändes som en feel-good-serie.
Ja, exakt. Ja, lite så. Men med Killing Eve så är det liksom, jag kan inte heller bestämma om det för att jag är så fast i liksom tydligt genretänk. Eller om det är för att det på riktigt gör att det liksom skaver när de här grejerna blandas på något sätt och vis. För på ett sätt så är det ju närmare vad en verklighet är. Alltså, ja. Verkligheten är ju liksom inte en thriller eller en komedi, så att säga. Verkligheten är ju lite både och hela tiden.
Ja, fan, det är kul att du säger det där, för jag gjorde den liksom självinsikten här för ett par veckor sedan, typ att hur jävla mycket genreperson jag egentligen är. Min självbild har varit att jag är ganska eklektisk och liksom så, att jag på något sätt är en, jag har nog sett mig själv som gillandes någon skön mashup-kultur, typ så. Men så har jag insett att fy fan vad jag är genre-människa. Tänkte det när jag läste den där, du nämnde John le Carré där, och ja. jag läste ju Tinker Tailor här förra månaden. Och hur jag, när jag stänger den, bara är så här, jag vill ha mer spioner. Eller du vet, nu vill jag vara kvar precis i den här genren. Jag kollade upp vilka Hugo, så här, i slutet av året så är det alltid bra att kunna kolla upp så här, vilka som varit nominerade till priser och sånt. Och då så hittade jag en bok, eller jag kollade Hugo Awards, hittade en bok som heter Amber Lowe av Laura Elena Donnelly, som är någon slags, det är fantasy fast det är inte det är inte magi och sådana saker, utan det är liksom en fiktiv värld så, med en spionhistoria som rullas upp på en så här burlesk teater av alla ställen. Och hon liksom, anledningen till att valet föll just på den var att det stod att det var så här en politisk thriller, en spionthriller i fantasyvärld, bla bla. Jag började läsa den. På första sidan så citerar hon Tinker Tailor av John le Carré. Jag bara, det här är så jävla bra. Och så börjar man läsa den och så utspelas den på någon så här burlesk teater. Och är väldigt annorlunda ton än en spionrökare. Alltså verkligen annorlunda. Inte dålig. Men heller absolut inte vad jag väntade mig då. Nej. Utan lite mer färgglad, lite mer uppsluppen, det är lite mer absint, det är lite mer ligga än liksom så. Men den var jättebra, jag tyckte supermycket om den. Jag förstår verkligen varför den var nominerad. Men det var där någonstans när jag efter, du vet, 30 sidor, eller inte riktigt 30, lite längre kanske. Men när jag började känna, ska jag verkligen läsa vidare på den här? Det var ju inte den här spionthrillen.
Du är inte kvar i samma land längre.
Nej, exakt. Jag var på en burlesk teater och drack absint. Men det var då det gick upp för mig också att jo, jag måste läsa den här. För att jag är nog liksom supergenreperson egentligen. Och lite så här lätt att fastna med blicken på en enda grej. Och så gör jag bara det. Vi har pratat mountaineering i litteratur tidigare. Att liksom jag börjar med en grej och sen stannar jag bara där och så kommer jag liksom inte vidare.
Ja, men jag tror det är intressant att säga det, för det är ju som att man på många sätt är liksom fast i ett tydligt så här kontrakt med alla berättelser man tar del av, så är man liksom så här, man har en förväntning, men man har också en, man är fast i ett kontrakt med att säga okej, men nu är det en spionberättelse, då är det en spionberättelse, då vad heter det, då kommer det liksom inte någon konstig avstickare. För det är också så här, det är som att så här, den balansen att göra, att blanda genrer och göra olika avstickare och inte renodla, den är ju så otroligt svår. Oftast blir det liksom inte bra. När det blir bra så blir det oftast helt otroligt. Alltså ett jättetydligt exempel, Watchmen. Där man liksom blandar in allegoriska serietidningar i serietidningen, där det finns liksom hur många lager som helst, det finns humor, det finns relationer, alltså där man verkligen liksom ägnar sig åt allt från kvantfysik till mysticism på samma gång. där lyckas det liksom, där funkar det ju. Men så fort det inte funkar så löses liksom allting upp på samma gång på något vis. För då får man ingenting att stå på lite grann, tror jag.
Jag kommer ihåg att jag, när Lost var som mest intensivt, och vi har pratat om det så många gånger, hur vi liksom lyssnar på podcasts och liksom följde forum och man bara så här, försöker dekoda och sådär. Och precis i den vevan så läste jag Jerker Wirdborgs Försvinnarna, heter den. Och alltså mitt huvud exploderade just på grund av det du säger nu, därför att jag hade kunnat läsa Försvinnarna som en lost fiction. Alltså så här, vänta nu, vad är det jag ska dekoda här? Vad betyder den där bilden? Och vad är liksom, vad betyder den där storyn? Och bla bla bla. Vilket jag inte är säker, eller troligtvis är det inte så den är ämnad att läsa. Utan det är liksom ett litterärt verk som gör nedslag i olika känslor och framkallar för betraktaren olika associationer och så vidare. Men det blev en total kortslutning att blanda då ett mindset där man är så här, vi måste lösa mysteriet. Och sen läser någonting som perfekt ger den fixen, men som inte alls är ämnad att typ läsa så. Ja, det är spännande det där. Så nu är jag tillbaka och läser Palme, en ny Palme-bok. Ja.
Du kände så här, när Burlesque-teatern var liksom okänd mark, då kände du ta mig tillbaka till tryckt... Till där.
Till korsningen Tunnelgatan, Svea ja, vägen.
Där är jag trygg.
Ja, fy fan. Yes. Men jag tänkte så här, just apropå det här att läsa årsbästa listor i slutet av året, så är det liksom... Jag har gjort det med tv för att tidigare år kanske mest för att ha det som någon slags uppsamlingshit, hitta nya grejer. I år gjorde, eller ja, jo men i år läste jag förra årets då. Men då var det lite mer som en, ja men lite samma sak, vad har jag missat tänkte jag. Och årssammanfattningar är ju alltid bra och... Men det roliga nu var att årssammanfattningarna över så här bästa tvn var att nästan alla skribenter jag läste sa någonting i stil med att det här var året när det var helt omöjligt att hålla koll på all tv. Så jag missade jättemycket. För det är någonstans så att mängder av streamingtjänster släpper liksom massa satsningar och det kommer kortserier på 5-6 avsnitt som liksom är lätta att missa och sådär. Och det är en väldig skillnad från när Oddpod började, tänker jag. Då kunde vi kolla så här, ja men det finns 20-30 nya tv-serier som börjar den här säsongen. Vi väljer ut de 5-6 stycken som vi tänker är så här, ja men det är nog de här som blir heta. Så kunde vi punktmarkera dem, man fattade att de skulle bli snackisar och så. Och liksom, det här, om man bortser från den grejen att så här, nej jag är inte kulturjournalist längre. Jag kan inte vara ciceron i det här. Så känner jag även på så här personligt plan som bara en konsument, som ett fan, som en tittare, att liksom, jag gillar ju popkultur och jag gillar ju liksom, citat, hänga med i bra grejer. Och jag bara, så här, vad ska man ha för strategi, tänker jag.
Ja, alltså jag har tänkt på det jättemycket och jag tänker att så här, för just framförallt har jag tänkt jättemycket på den tv-situationen du beskriver. För jag var ju verkligen så här förr i tiden att jag, när det vankades höst, då liksom så här såg jag i princip, åtminstone liksom första avsnittet på alla nya serier. Mm. Det gör jag ju aldrig numera. Och jag tror så här, jag tror inte att det handlar om att jag inte... Jag vill i alla fall inte tro att det är min ambition som har falnat. Utan jag tror att det kan, på ett sätt kan handla om att just den tiden när vi drog igång Oddpod så var det i ett skede som var väldigt intressant i det aspekten. Eller i liksom den här tv-serieknarkande aspekten. För att dels var liksom i en ganska tidig del av det då som numera kallas för TV:s guldålder. Alltså det började produceras mycket intressanta tv-serier helt plötsligt. Och framförallt så var liksom de amerikanska icke-kabelkanalerna, alltså inte de premiumkanalerna som HBO och AMC och så vidare, utan de liksom motsvarande grundutbudet så att säga i USA, ABC, NBC, CBS och så vidare. De var vid den här tidpunkten väldigt ambitiösa. Just då så skedde det var en ny guldålder där också, i det att så här, alla ville hitta någonting nytt. Det hade varit liksom police procedurals och sitcoms under en väldigt väldigt lång period. Nu provades liksom high concept. Det var liksom Lost, det var många i fotspåren på Lost som inte kanske var lika bra. Men det fanns helt enkelt en vilja att prova massa nya idéer hela tiden.
Vad heter den med dinosaurierna?
Terra Nova, va?
Terra Nova. Fan, bra grejer.
Men det kom mycket intressanta serier. Och det försöktes göras en hel del intressanta grejer. Numera så är man tillbaka lite grann i det som var innan, om vi pratar med dem liksom så här, om vi pratar om vad ska vi kalla dem, mat och potatis TV, de amerikanska mat och potatis TV-serierna. Nu är och framförallt så har uppdelningen blivit tydlig vad som är liksom, om man kan använda den slarviga etiketten, kvalitetsserie och vad som är liksom procedural trams.
Navy CIS, typ.
Ja, Navy CIS. Alltså ett tydligt exempel. Man har liksom så här, det är som att man har gift den där high concept stora testeran med det som var innan i form av till exempel så här, Elementary. Vet du vilken serie det är? Ja. En amerikansk liksom Sherlock Holmes-version i princip. Det är väl till och med uttalat en Sherlock Holmes-version. där man liksom då har veckoprocedural, men man har också ett tydligt koncept i liksom i Sherlock Holmes i en modern miljö, modern tappning. Så man har liksom så här, man har hittat en ny form som är ganska så här, ointressant i när det kommer till att hitta nya spännande historier. Mm. Däremot så sprutar det ut spännande nya historier på olika streamingtjänster och annat där man liksom så här, vill satsa och hitta saker som utmärker sig. Så att så här, just tv-aspekten tror jag att det är verkligen tv-landskapet som har förändrats. Men sen just det här med Oscarsgalan är ju också jätteintressant i att så här, är det inte lite så, tänker jag, att också så här, förut var Oscarsgalan facit.
Mm.
Nu är liksom facitsens tid lite förbi, eller?
Ja, oja. Jag noterade det liksom både på musik och tv att det är ju få Oscarsgalan som ens liknar varandra.
Ja.
Men jag kan tycka att det finns en sorg i det där. Alltså, det var lite så här careful what you wish for läge nu, känner jag. För liksom, det finns hur många amerikanska streamtjänster som helst nu som bara sprutar ur sig dyra grejer. Apple börjar röra på sig, ska också bli en content streamer. Det finns liksom hur många som helst som tävlar mot varandra i att släppa de feta, stora grejerna. Och någonstans så blir det lite för mig så här, jag kan nästan bli handlingsförlamad. Därför att...
Anar du en bubbla?
Jag känner lite för bubblor som för meme-begreppet. Att jag kanske inte ska ha en analys. Men ur min egen personliga horisont så kan jag tycka det är lite tråkigt. Därför att jag inte riktigt... Alltså, vi pratade om begränsningar förra veckan. Mm. När jag sa att jag plockade all ny litteratur ur mitt återvinningsrum. Där jag för övrigt har gjort en del riktigt bra film. Men jag återkommer till det senare. Och du sågade den idén för att det var bara dålig litteratur som hamnade där. Men jag vidhåller att det är en fantastisk strategi. För att där så är utbudet begränsat. Jag kan göra ett val utifrån inte liksom de 8000 romaner som släpptes den här veckan, utan utifrån de 50 böcker som står där. Och jag kan känna på att det är lite samma sak med tv nu, att jag vågar inte hoppa på en ny grej förrän jag vet om den är bra. För jag vill inte slösa tid på någonting som inte är bra. Och om det är någonting som blir en snackis, då har det gått 7 avsnitt och jag känner att gud vad långt att kolla ikapp de här för att vara med på tåget, och så samtidigt så börjar någonting annat bra som jag tänker, den här ska jag nog se, väntar in och ser om den är bra. Så jag har hamnat i någon sån här loop där jag är nästan lite handlingsförlamad, och det blir ganska enkelt att bara så här, att vara den här icke-picky personen som inte gräver, som inte letar upp, som inte testar nytt, utan som egentligen kör Netflix och är nöjd, därför att det är ändå så här, ja.
Jag förstår vad du menar, men samtidigt känner jag också att det finns liksom knappt några tåg att hoppa på längre. Dels för att, så här, om vi då går tillbaka till där 2005 när man följde de här ABC-serierna, då är det ju också så här, de klassiska 24-avsnittssäsongerna som håller på i 9 månader.
Ja.
Det finns ju liksom inte överhuvudtaget längre. Det är liksom så här, uppdelat på intensiva 6-10 veckors perioder, alla de här serierna. Ibland till och med så släpps liksom, på streamingtjänsterna släpps ofta liksom på ett bräde en hel säsong. Och då finns det liksom inte längre någon form av alltså det som förut då var liksom watercooler momentet är liksom borta. Det är snarare den här, har du sett X? Nej, okej. Det är ganska bra. Och så frågar man, har du sett Y? Ja, men då pratar vi om Y.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Det finns inte liksom det stora samtalet som förenar på riktigt samma sätt och som man måste hänga med i. För att vi har också vant oss med att så här, men man hänger inte med. Det finns liksom ett gäng serier som så här, den har jag hört talas om, den har jag förstått att många tittar på. Men det är liksom inte alls den typen av så här, den måste du se för att hänga med. Och det är så här, jag tror ju liksom att så här, Jag tror inte att vi ser en bubbla, men jag tror att så här, det kommer inte hålla i sig så här på Nej. Långa vägar. För just nu så är det ju verkligen att så här, alla nya streamingtjänster ska etablera sig och visa framfötterna med sina nya häftiga serier. Och liksom de måste satsa, för antingen så satsar de och kanske lyckas, eller så satsar de inte alls och går under per automatik på något sätt. Men så här, att om jag gissar på att de så här, en 3-5 års period så kommer vi ha sett att så här, några av de här satsningarna kommer att ha misslyckats, och de är i sin tur då döda, och så finns det kvar ett gäng större som man håller fast vid liksom.
Det är roligt när någon mejlar och säger: "Halloj, när ska ni prata om det här? Det känns som rakt upp i Oddpoddland." Och man bara: "Jag har aldrig hört talas om vad det här är." Känner jag. Och så googlar jag och så känner jag lite skam, för att jo, det verkar vara Oddpoddland.
Ja. Men Oddpoddland har också blivit större sen vi började.
Oh ja, det tror jag.
Ja. Om vi tänker att så här, förut kom det 3 serier per år som var och rörde sig i Oddpoddland. Nu kommer det 10 serier per år minst som är i Oddpoddland.
Ja, men verkligen. Det är en... Jag tänker att man kan säkert läsa ut en härlig så här, utveckling av... ja, men så exalterade vi var när vi gick och såg Iron Man 2 i typ avsnitt 2, eller avsnitt 3 kanske var.
Ja.
För att liksom den... Det skulle komma en superhjältefilm. Liksom. Mm. Hur avlägset känns inte det? Liksom. Det är i och för sig 9 år sedan. Så att,
det är ett tag sedan.
Ja.
Men jag tänkte så här, ska vi liksom så här, avrunda det här första 2019-avsnittet med att prata lite superhjältefilm då? För vi har ju spottat lite grann superhjältefilmens undergång. Eller undergång är väl kanske fel ord, men att vi liksom, det här måste se ett slut snart.
Men världen ska räddas ganska många gånger i år.
Det ska den definitivt. Och nu då under liksom julhelgen, nyårshelgen etc. så har ju från ingenstans lite grann Aquaman seglat upp som en jävla succé.
Mm.
Hade du väntat just... det? Att...
Nej.
Bästa DC-filmen sen The Dark Knight Rises.
Ja.
Sen The Dark Knight till och med, tror jag. Men den liksom närmar ju sig $1 miljard liksom, i bara USA. Hade du väntat till det?
Absolut inte. Att Black Panther gick som den gick var svinroligt. Och det förstår man ju eftersom det var ändå en annan take. Alltså så här, det fanns någonting nytt i den. Mm. Med att liksom... ett förlorat Afrika som gör revansch, och hela liksom den alla de etniska uttrycken i sång och dans, och sång vet jag fan om det var, men i dans och i tribal warrior grejen, och där fanns det ju verkligen någonting som var nytt så. Men Aquaman känns ju verkligen som liksom inte bottenskrapet, men
med gamla hjulspår åtminstone.
Ja, gamla hjulspår, absolut. Inte sett den har jag inte gjort, så att jag ska inte uttala mig.
Inte jag heller.
Nej. Det blir punkt till sent om sidor någon gång i sommar.
Ja, alltså det är svårt att säga om vad det innebär såklart. Men om man tänker sig så här, att för det som på något sätt lite grann oroar mig med Aquamans framgångar, som jag vill lyfta egentligen, är just det här med att jag var ganska tillfreds med att DC-universumet gick dåligt. För att det så här, i praktiken skulle innebära att ja, då kommer de köra de filmerna som är planerade nu. De kommer liksom klämma ut Wonder Woman 2 eftersom att Wonder Woman 1 var sån succé. Kanske blir det någon till Wonder Woman-film eftersom att de går bra. Samtidigt som de kommer försöka tänka om, bygga nytt.
Mm.
Nu är det ju så här, Aquaman då... hintar ju om någonting annat lite grann. Mm. Alltså, för problemet med Aquaman är också att den är ju verkligen en del av det DC-universumet som har failat. Alltså Jason Momoa har ju dykt upp i sin jävla dräkt med 3 ljud i Justice League redan.
Mm.
Och då är det liksom så här: okej, ska vi in med en ny Batman och en ny Superman nu då? För varken Ben Affleck eller Henry Cavill är ju liksom kvar. Som han ska kunna teama upp med, eller kommer man pumpa på med en Aquaman-franchise? Alltså, jag tänker så här, det här sätter käppar i hjulet på väldigt många sätt för DCs framtid. Det bästa hade liksom varit om hela det här, deras försök till Marvel-universum-bygge hade failat och de istället hade liksom fattat att okay, men vi kanske måste göra på ett annat sätt. Vi kanske inte kan göra den exakt den här grejen som har funkat så bra för Marvel. Nu är det ju liksom så här, nu vet jag inte vad de kommer göra istället.
Tänk att Wonder Woman och Aquaman är deras hits nu. Och att Batman och Superman är liksom the fails.
Ja.
Det är ju rätt svindlande, måste man ju ändå säga. Rent så här hur det har sett ut tidigare. För Batman och Superman är väl ändå liksom så här de två... Nu, jag killgissar. Men det är okej, hoppas jag. Men alltså, rent spontant så känns det som att innan det här började, backa bandet, de där 9 åren till när vi var såg Iron Man. Om du gick ut på stan då och frågade folk så här, hej, kan du nämna en superhjälte? Så tänker jag att Superman och Batman måste ha varit typ de mest kända.
Ja, den enda som konkurrerar är väl Spider-Man kanske.
Ja.
Men jag tänker framförallt så här, backar du bandet till 80-talet.
Mm.
Då är det ju verkligen liksom Superman och Batman som är de jätte igenkänningsbara. På den tiden var väl även Hulken ganska stor, men skitsamma. Men de är definitivt de mest ikoniska. Kanske också därför de inte funkar längre.
Ja, det alltså, kan vara det. De har liksom, och jag tänker ju att Christopher Nolans Batman också är så här... Oj, det är svårt att göra Batman efter det.
Ja, jag är svårt att toppa det såklart, men också så här... svårt att berätta den historien en gång till. Eftersom att den var ju liksom Batmans uppgång och fall.
Mm.
På ett sätt har man ju liksom fått sagan i liksom definitiv filmform. Vad är nästa grej? Visst, det finns jättemycket i liksom Batmans seriealbumskatalog som du kan berätta. Men då måste du också hitta ramen för det. Eftersom att det finns liksom så här, i nuläget inte på kartan att planera upp liksom 5 helt fristående Batman-filmer med olika Batman-skådisar som berättar bra kapitel ur Batmans digra katalog. Liksom. Det är inte så man skulle vilja jobba med en sån franchise som filmvärlden fungerar just nu. Men samtidigt är ju liksom det som det enda som skulle kunna fungera. Liksom.
TV-serien Gotham puttrar i och för sig på.
Jo.
Av någon märklig anledning.
Ja, men där är ju inte ens Batman med, tänker jag. Så att,
men om man tänker då så här, hur ska man resonera då? Man har Wonder Woman, jättesuccé. Man har en Wonder Woman 2 på gång. Man har Aquaman, hittills ganska okänd figur, nu superstjärna. Hur ska man ta de två till ett större sammanhang? Ska de två fronta någon slags Justice League utan en Batman och en Superman?
Mm. De gjorde ju misstaget med... Det stora misstaget de har gjort här är ju att de dödade Superman i Batman vs. Superman. Och sen återuppväckte honom i Justice League.
Ja.
Vilket innebär att de på ett sätt så här... Det är en svår storyline att sälja på fansen om man ska fortsätta ett övergripande universum. Att säga, ja, men nu är Superman död igen. Ja. Det går. Alternativet är liksom den här den tvivlande Superman som ju finns i serietidningarna. Som liksom lämnar jorden för att hitta sitt sammanhang på något sätt. Men på något sätt är det ju att om man ska fortsätta en sånt här universum så måste man ju adressera var Batman och Superman är.
Ja.
Och det här är ju också någonting som liksom Marvel-universumet står inför. I och med att liksom så här, vi kommer ganska snart se uttåget för en hel del stora karaktärer ur det universumet också. Och även där är det intressant att om de inte dödas av bara... Hur kommer man adressera deras frånvaro i fortsatta kapitel? Men så här, de kanske gör liksom det som Marvel har gjort. Gräver i gömmorna lite mer. Det finns ju en Batwoman-film löst planerad. Det sägs ju att de istället nu för att göra något mer med Superman överhuvudtaget ska satsa på Supergirl. Vet inte, det kanske liksom är en ny tid bara där man liksom vill hitta någonting nytt.
Visst har vi pratat om att DC's andra sortering är så oerhört mycket svagare än vad Marvels andra sortering är på.
Ja, och framförallt att den är oftast mycket, mycket mer tramsig.
Ja.
Alltså så fort man liksom är så här, alltså Batman blir ju tramsigt så fort man kommer till Mr. Freeze typ. Alltså det och gräver du ännu längre ner i gömmorna. Det är liksom så här på sin höjd pingvinen och Jokern. Falcone funkar givetvis också som att det inte är något seriefigurigt överhuvudtaget med Falcone. Men det är typ de som funkar som villains i Batmans universum.
Mm.
Sen är det liksom Polkamannen och sånt där som dyker upp ganska, ganska snabbt.
KG Beast.
Ja. så är det ju verkligen. Och för det är ett helvete för dem på många sätt och vis. Men så, det är klart att de har jättemycket ganska bra karaktärer som de liksom kan plocka fram och framförallt relansera på ett modernt sätt. Och det kanske är liksom en mer vinnande väg.
Frågan är, går det? Hur stor del av superhjältekulturen skulle du säga är byggd på nostalgi? Det vill säga att så här, Kevin Smith kan säga wow, it's fucking incredible, man! Över att de här figurerna från tidningarna på 70-80-talen nu kommer till liv. Med tanke på att är man liksom 15 idag, eller 20 idag, eller 30 idag, så är liksom, det är fullt rimligt att man aldrig har liksom läst en serietidning på det sättet, eller inte har det förhållandet. Man skulle ju också kunna konstruera nya, alltså för jag menar, Aquaman skulle ju, för mig skulle ju Aquaman lika gärna kunna varit uppfunnen för 3 år sedan som för 30 år sedan.
Ja, han har ju massa år på nacken. Det är väl 60-talet Aquaman tillkom. Men vad heter det? Jo, så är det ju. Men jag menar så här, jag tror kanske snarare på liksom, om man ser ett Marvel-exempel som är ganska tydligt är ju Guardians of the Galaxy.
Mm.
Alltså någonting som fanns på 90-talet i Marvel-universumet i väldigt liten utsträckning. Och sen släpptes en till vända serienummer på 00-talet som inte heller var någon liksom stor succé. Men som helt plötsligt då blev en jättesuccé i filmversion. Men det var ju ingen som satt liksom, när de såg första Guardians of the Galaxy och bara så här, mindes tillbaka till liksom, de där numren på 90-talet. För att så här, det hade liksom inte den platsen. Jag tror inte att vägen är så det är jättemycket nostalgi. Detsamma gäller väl liksom så här Ant-Man, som ju båda fått en 1 och en 2 i Marvel-universumet. Visst, folk känner till Ant-Man, men Ant-Man var också liksom ett skämt i många års tid liksom. Jag tror att nostalgifaktorn, att räkna med den, kanske är liksom misstaget DC har gjort lite grann. Med just liksom Superman och Batman. Vad tror du?
På många sätt så,
men att du och jag sitter och plockar liksom frames ur Batman vs Superman och kopplar det till Frank Millers The Dark Knight Returns. Det är ju liksom så här kul för oss, men jag tror inte liksom framtidens superhjältepublik bryr sig.
Nej. Nej, men det är ju lite som att liksom någon artist använder något fill som fanns på någon Motown B-sida som en liten flört till de som vet. Så är det ju definitivt. Jag bara undrar hur man konstruerar ett nytt brand liksom, här är vår hjälte, hen kan göra det här och det här, och om det inte då finns en backstory där man då kan, ja just det, och hon teamade upp med Batman på 70-tal, alltså så här, och funkar den kulturen då? Jag vet inte, men det blir spännande att se vad som händer. Men det är väl en 10-11 superhjälterullar som ska avverkas under året.
Ja, vi är inte klara på långa vägar. Det är vi inte. Men sådär, det vi ser nu är väl, det intressanta nu tänker jag framförallt att saker kanske har ställts lite på ända med Aquaman så att säga.
Mm. Det ska bli kul att se hur de reder ut.
Ja. Mm. Jag tyckte det var ändå pikt avsnitt för att vara liksom första för året. Du är på nytt jobb. Jag är också trött i huvudet. Överförväntat, skulle jag säga.
Precis. Alltså,
det är en blur vi alltid ska ha, tycker jag. Obitriktum. Överförväntan.
Ja, men mängden av besvikelse står ju alltid i korrelation till ens förväntning.
Ja.
Så har man låga förväntningar så kanske man inte blir så besviken. Men om 2 veckor får vi hitta
på något kul.
Ja.
Ja. Ska, då vill jag höra om dina äventyr i grovsoprummet igen.
Ja, det händer, mannen.
Det
händer.
Det kokar i grovsoprummet. Vi hörs då, så får alla ta hand om sig tills dess.
Ha det fint. Hej då.
Ha det bra.